الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالحمد لله Vi befinner oss nu, mashallah, i Ramadan, den välsignade månaden. Och det är månaden då Allah azza wa jal uppenbarade denna välsignade bok, Al-Qur'an al-Karim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, som Allah säger. Det var i denna månad vi uppenbarade Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr, mer specifikt under den heliga natten Laylat al-Qadr. Uppenbarades denna Koran. Och det är en av de största gåvor Allah Azza wa Jal givit mänskligheten. Att han gav oss denna välsignade bok. Och det är någonting som ska göra de troende lyckliga. Någonting som ska göra oss glada. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Kull bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Att säga med Allahs nåd och hans rahma, det är detta som ska göra er lyckliga. Det är bättre än allt vad ni samlar på er. Vad är det som ska göra oss lyckliga? Allahs nåd och Allahs rahma. Och då säger här al-salaf, yani al-Quran wal-Islam. Al-Quran wal-Islam, som Abdullah ibn Abbas säger. Yani säg till de troende, قل بفضل الله, med Koranen och med al-Islam, så ska ni bli lyckliga. Det här är wallahi den största gåvan Allah Azza wa Jal givit mänskligheten. Och det är bättre än att finna lycka i världsliga saker som kommer att förgå, som kommer att försvinna, som man tröttnar på. Men al-Islam och al-Quran är ingenting som försvinner eller ingenting som man tröttnar på. Utan alhamdulillah, ju mer man går in i islam, ju mer ökar man i sin iman och i sin kärlek till denna vackra religion. Och vi tänkte då ta tillfället i akt att tala om Al-Quran Al-Karim. En förmaning till mig själv och till er att lägga mera vikt på att läsa denna bok. Jag tror att många av oss, om vi rannsakar oss själva, finner att vi har mycket till korta kommanden när det kommer till att ge Koranen dess rätt. Och då talar vi om rätt, inte bara i att läsa. För vi kanske inte läser Koranen som vi borde. När det kommer till att lyssna på Koranen. När det kommer till att försöka förstå sig på Koranen, reflektera över dess budskap, och när det kommer till att implementera Koranen, och när det kommer till att sprida Koranens budskap. Om vi rannsakar oss själva i dessa punkter, så tror jag att de flesta av oss känner att han brister och inte riktigt gör vad han borde göra inför Allah subhanahu wa ta'ala. De muslimer som gör den här boken till det viktigaste i deras liv, yani den viktigaste guiden, den viktigaste boken av vägledning, som de läser dag och natt och som de gör till den boken de följer. De människorna är de lyckligaste människorna och de bästa människorna. Och det är de som profeten Muhammad alaihi salatu wassalam nämnde i den autentiska hadithen som finns i Ibn Majah, Darimi, Muslim Imam Ahmed, min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Inna lillahi ahlina minan nas. Allah har ett unikt folk, ett speciellt folk, ett utvalt folk. Och då så sa sahaba: Ya Rasulullah, menhum, vilka är de, ya Rasulullah? Och då så säger sändebudet alaihi salatu wassalam: Hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khasatuhum. De är folket av al-Qur'an, ahlul Qur'an. De är Allahs unika eller utvalda människor. Så kolla här på denna mycket mäktiga hadith där Allah subhanahu wa ta'ala har ett unikt folk. Och profeten alaihi salatu wassalam nämner till sahaba att Allah har ett utvalt folk. Och då fångar han deras uppmärksamhet. En utvalt folk, de är bättre än andra människor. De är från Allahs awliya. Folk som Allah älskar, speciella människor. Utvalda människor. Och då säger sahaba: Vilka är de, i Rasulullah? Och då så säger han: De är ahlul Qur'an. Det är de som är Allahs utvalda folk. wa khasatuhu, och hans yani unika människor, subhanallah. Så här finner vi i denna hadith att Ahlul Quran är unika och de kallas för Ahlullah, yani Allahs folk. Och det här är idafat och tashrif på arabiska. Att man tillskriver någonting till Allah för att ära denna sak. Som till exempel att man säger moskén är Baitullah, eller hur? Det är Allahs hus. Trots att alla husen på jorden är Allahs hus. Men de som kallas för Allahs hus, det är moskén. För att ära moskén. Och vi är alla Allahs folk. Alla äger alla människor på jorden. Vi är alla hans slavar. Men de som kallas för Ahlullah, Allahs folk, det är Ahlul Quran. Folket av Al-Quran. Och då kommer då frågan, vilka är Ahlul Quran? Hur blir man från Ahlul Quran? Och det här är en fråga som vi alla borde ställa oss. Har inte detta väckt intresset för att vi ska vara från Ahlul Quran? Allahs utvalda, unika människor. Jo, Ahlul Quran, de lärde sig att det är de som memorerar Koranen. De lär sig Koranen. De förstår sig på Koranen och praktiserar Koranen. De här tre har nämnts i förklaringen på hadithen. De som memorerar, de som lägger vikt på att förstå sig på Koranen och de som praktiserar Koranens innebörd. Ibn al-Qayyim i hans kända bok Zad al-Ma'ad nämner att Ahlul Koran är de som först och främst förstår sig på Koranen och agerar på den. Även om de inte kan den. Även om de inte kan den utan till. För han säger att en person som försöker, han läser Koranen, försöker förstå Koranen och praktisera den, men inte kan den, är mycket, mycket bättre än en person som kan Koranen, förstår sig på Koranen och inte praktiserar den. Eller hur? Varför? För Koranen är hujjatun laka aw alik. Den är ett bevis för dig eller mot dig på domedagen. När blir Koranen ett bevis för dig? När du lever efter den. Och när blir den ett bevis mot dig? När du trotsar den. Och det är på kunskap. En person som vet vad Koranen säger, men han går emot. Och det här är, ja ikhwa, väldigt viktigt. Att Ahlul Koran, man kan bli från dem även om man inte är hafid. Även om du inte kan hela Koranen. Men du lägger vikt på Koranen. Du försöker varje dag läsa den. Du försöker läsa översättning så att du förstår vad den betyder. Du försöker lära dig arabiska så att du kan förstå Koranen. Du lyssnar på tafsir och läser tafsir så att du förstår Koranen. Allt detta med syftet av att implementera Koranen. Du läser en aya som handlar om en dygd av att göra någonting. Du strävar i att göra den här saken. Du läser en aya som varnar för en synd eller någonting dåligt. Du kämpar så gott du kan i att hålla dig borta från den här saken. Det här är Ahlul Koran. De som verkligen är från Koranens folk. De som eftersträvar att göra den här boken till en del av sitt liv. Och därför, när man kom och frågade Aisha radiyallahu anha om hur profeten alayhi salatu wassalam var. Hur var han som person? Och ni vet alla denna hadith. Hon gav det väldigt enkla svaret som subhanallah omfattar hela islam. Kana khuluquhu al-Qur'an. Hans karaktär, det var Koranen. Yani han implementerade Koranen i sitt liv. Han var ett levande exempel på vad Allah vill att vi ska göra. De påbud och förbud som finns i Koranen, han var ett levande exempel på att implementera dem. Alayhi salatu wassalam. Och det är så muslimen ska vara. Att man ska leva efter den här boken. Och det är inte bara som tyvärr Koranen har blivit idag. Den har blivit en zina. Någonting vackert att ha på bokhyllan. Den är fin, eller hur? Men vad som är finare är innehållet. Den ska inte vara en prydnad på vår bokhylla. En bok som samlar på sig damm. Ja? Eller en bok som man läser barakan när någon tar studenten eller någon gifter sig och liknande. Nej, utan Koranen ska vara någonting som vi gör till en del av vår vardag. Ja, ni, den som vi följer varenda dag, morgon och kväll. Vi gör ingenting och vi lämnar ingenting förutom baserat på ett påbud eller förbud. Så ju mer man följer den här boken, ju lyckligare kommer man att bli. Och subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Furqan, en händelse som kommer att ske på domedagen. Då säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura." Och sändebudet kommer att beklaga sig inför Allah och säga: "Min herre, mitt folk tog denna bok eller lämnade denna bok eller bojkottade denna bok." Mahjur, yani vände den ryggen. Lämnade den, bojkottade den. Sändebudet kommer på domedagen klaga inför Allah och säga: "Ya rabbi, min herre, inna qaumi ittakhadhu هذا القرآن محجورا." De lämnade den här boken. Och då säger här Ibn al-Qayyim att lämna Koranen är av olika former. Den värsta formen är att lämna tron på Koranen. Att inte vilja lyssna på den. Som al-Kuffar. De vill inte höra den. De vill inte veta av den. Och de vill inte tro på den. Det här är den värsta formen av al-Hajr. Att lämna Koranen. Och sen nämner han också hajr al-Quran, att lämna Koranen är någonting som andra kan falla in i, som vi kan falla in i. Och det är att inte läsa den. Inte läsa den, inte lyssna på den. Två, att inte reflektera över den. Att man hör den, men man lägger noll vikt på att förstå sig på dess innebörd. Man bryr sig inte. Att tänka på vad är det Allah vill säga till oss. Det är också farligt. Yani Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här boken: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an." Ska de inte reflektera över Koranen? Ska de inte försöka förstå sig på budskapet i den här boken? Billahi alaykum. Den här boken är från Allah azza wa jalla, våran skapare. Och vi vet alla att den är helt oförändrad, eller hur? Varenda bokstav i den här boken är från Allah, eller hur? Inte från någon människa, ingen har lagt till. Vi har inget tvivel på att den här boken är från Allah, eller hur? Där Allahs slutliga uppenbarelse, där han säger vad han vill för mänskligheten fram till domedagen. Ska vi inte lägga vikt på att förstås på den här boken? Ja? Ajib, eller hur? Folk som vet de här sakerna säger själv att jag vill inte förstå mig på Koranen. Ajib, ajib. Mycket, mycket konstigt, wallah. Subhanallah. Så Allah, Allah, ja ikhwan. Lägg vikt på att förstå er på Koranen. Reflektera över Koranen. Och sen agera på Koranen. För det är också en form av hajr. Att bojkotta Koranen, att inte agera på den. Att känna till dess lagar, bestämmelser, regler. Men att inte rätta sig efter de regler som finns i Koranen. Att inte bry sig om vad Allah azza wa jall vill från oss. Och han nämner också Ibn al-Qayyim att lämna Koranen är att inte dumma ut med Koranen. Vi alla dömer i vårt vardagsliv. Vardagliga saker. Det kan vara på nivå av någonting som händer i familjen. Någonting som händer på arbetet. Någonting som händer i skolan. Någonting, en person har auktoritet och han ska döma. Han dömer efter vad? Dömer han efter Koranen eller inte? Det är också en sak som är viktig. Och han nämner också den sista, al-istishfa. Att de lämnar och bojkottar att söka medicin i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att vi har sett ner vad som är shifa, botemedel för vad som finns i brösten. Wa rahma, och barmhärtighet till de troende. Så Allah azza wa jall säger att Koranen är medicin. Bästa medicinen är Al-Quran al-Karim. Och då säger här ulema, den är medicin mot de värsta sjukdomarna. Och vilka är det? Det är hjärtats sjukdomar. De som dödar ditt hjärta. Al-kufr, al-nifaq, hyckleri, otro, kyrk, avund, al-hasad, agg, liknande saker. Ria, att viljan att vilja visa upp sig och liknande saker. De här sjukdomarna dödar ditt hjärta. Koranen botar dessa sjukdomar. Alhamdulillah. Bästa medicinen. Och de botar också de kroppsliga sjukdomarna. De vanliga där vi vänder oss till sjukhuset eller apoteket. Även där finns det botemedel. När man läser Koranen på sig själv, man lyssnar på Koranen, läser Koranen i händerna, stryker över kroppen. Läser Koran på vatten eller olivolja, blåser, dricker, stryker över kroppen. Det är också medicin mot dessa sjukdomar. Och det är en annan lektion som man kan tala om en annan gång. Hur kan man söka medicin i Koranen? Men att folk som han alla har alla dessa gåvor framför sig, men lämnar dem. Det är väldigt, väldigt förunderligt. Och jag tänkte idag prata om lite fawaid, lite nyttor och förträffligheter som finns i att läsa denna bok och att följa denna bok. Och dessa nyttor är oändliga. Yani la khair. Det finns inget gott i dunja och akhira förutom att Koranen kallar till det. Och det finns inget dåligt i detta liv och i nästa liv förutom att Koranen varnar för det. Så i slutändan, allting och all vägledning finns i den här boken. Och som de lärda säger att Allah subhanahu wa ta'ala samlat all tidigare uppenbarelse i Koranen. Han sett ner så otroligt många böcker för att vägleda mänskligheten. Men all denna vägledning finns sammanfattat i Al-Quran. Så Allah, Allah, ya ikhwa, och ya akhawat, att man lägger vikt på den här boken. Vad får man då ut av att läsa Koranen? Jo, man får ut vägledning och lycka. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Taha, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah säger här till Adam och Eva att om min vägledning kommer till er, och då säger här ulema, yani min uppenbarelse eller mina sändebud, sändebuden kommer med uppenbarelse. Så Allah säger här till Adam och Eva, om min uppenbarelse kommer till er och ni följer den, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Så den som följer min vägledning kommer aldrig gå vilse och kommer aldrig att bli olycklig. Han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att den som följer hans uppenbarelse kommer aldrig att gå vilse, subhanallah. Han kommer aldrig att halka och han kommer aldrig att bli olycklig. Ibn Abbas radiyallahu anhuma säger att Allah subhanahu wa ta'ala har garanterat den som följer Koranen att han aldrig kommer gå vilse i detta liv och aldrig kommer att bli olycklig i nästa liv. Subhanallah. Följer du Koranen, följer du sunna, kommer du aldrig att halka eller gå vilse. Du kommer vara på as-sirat al-mustaqim, al-hadyu al-qawim, den raka, den rätta vägen hela livet. Och du kommer aldrig bli olycklig i nästa liv. Och det här var också någonting som våran ärade profet alaihi salatu wassalam sa när han predikade för sahaba i den kända khutbat al-wada', hans avskedshajj. Och då så sa han till sahaba, jag kommer att lämna någonting efter mig. Jag kommer att lämna någonting efter mig. Om ni följer den så kommer ni aldrig att gå vilse. Kitab Allah, Allahs bok. Och det här var avskedsrådet. Och ni vet, avskedsråd, det säger man det viktigaste man har. Så han säger här att jag kommer lämna någonting efter mig. Och det är vad? Al-Quran. Om ni följer den kommer ni aldrig att gå vilse. Men ni är garanterade vägledning. Och den här Koranen som vi sa vägleder till det bästa. Som Allah Azza wa Jalla säger, inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. I surat al-Isra. Att denna Koran leder till det som är aqwam. Aqwam betyder typ mest korrekt. Det mest upprättade, det starkaste, det bästa. Yani den här Koranen leder till det som är mest rätt. Det mest korrekta, det starkaste. Det som är perfekt och det som är bäst. Allah nämner inte i vilken kategori. Vad, yani bäst i vad. Och då omfattar det bäst i allt. Hänger ni med? Om man säger att den här boken leder till vad som är bäst, då har en annan bok. Den här boken leder till den bästa kosten, den bästa träningen, den bästa utbildningen. Ja, det är specificerat, eller hur? Begränsat. Men här, den här boken leder till vad som är bäst. Alltså, det är omfattande bäst i allt. Och då säger ulema, som imam Sa'di, bäst i aqida, bäst i ibadah, bäst i akhlaq. Koranen kallar till den bästa trosuppfattningen. Jämför den islamiska dogmen, yani vad muslimer tror på, våran aqida, våran iman, med vad andra tror på. Du kommer finna att vad andra tror på är saker som är så fåfänga att du skrattar åt dem. Idiotiska och dumma, ologiska. Men Koranen, subhanallah, det vi tror på, överensstämmer med fitran, din naturliga norm. Överensstämmer med all logik. Tro på en skapare. Det kan inte finnas flera skapare till denna jord. Och den som skapat denna perfekta jord måste också vara perfekt, måste vara vis, måste vara rättvis, måste ha perfekta egenskaper och så vidare. Och han måste förtjänas att dyrkas. Och inte gå och dyrka någonting som han har skapat. Eller precis, någonting som är som dig. En staty eller ängel eller någonting sånt. Nej, det är ologiskt. Att dyrka skaparen, han som förtjänar att dyrkas, det är det som är lovligt. Är det inte så? Att tauhid, mashallah. Att tro på änglarna, böckerna, profeterna, domedagen, där människor ska belönas eller straffas för vad man har gjort i detta liv. Ett paradis, ett helvete, det är logiskt. Att man bara ska leva och sen dö, det är ologiskt. Tänk en person som tror på Gud och sen säger att vi ska leva och dö och sen händer ingenting. Det är dumt. Det är orättvist. När ska rättvisan skippas? Eller hur? Så som handlar islam är logiskt i sin akida, trosuppfattning. Logiskt i sin ibada. Den bästa dyrkan som finns, den islamiska dyrkan. Bönen, din kontakt till Allah subhanahu wa ta'ala. Perfekt, 5 gånger om dagen. Inte för mycket, inte för lite. Du tappar inte kontakten med din skapare. Fastan, 1 gång om året. För att träna på din taqwa. Minnas hur de fattiga har det. Bra för hälsan och alla nyttor. 30 dagar från året. Zakat, 2,5%. Bästa ekonomiska systemet. Utplånar fattigdom om det implementeras. Det är en sån liten summa att du inte skadar de rikas pengar, men samtidigt så mycket att du gynnar de fattiga. Bästa. Eller hur? Kolla vissa av de här länderna. 30% skatt, 40% skatt, 50% skatt. Det skadar folk. Folk går i konkurs, folk kan inte jobba, folk fifflar, folk jobbar svart. Eller hur? Om det var 2,5%, ingen skulle jobba svart. Förutom en person som har nått toppen av snålhet, eller hur? Så subhanallah, islam är mashallah så logiskt, så enkelt. Och sen i den karaktären som islam kallar till, som Koranen kallar till, den kallar till den bästa karaktären. Toppen av god karaktär. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah säger om profeten Muhammad a.s. att du besitter sannoliken den högsta karaktären. Det finns ingen god karaktär som människor erkänner som god förutom att islam har beordrat med denna karaktär. Och det finns ingen karaktär som är dålig förutom att islam har förbjudit den. Är det inte så? Alhamdulillah. Och det finns ingenting som är utelämnat. Det finns ingenting du säger så här, wallahi, islam glömde det här. Finns inte. Eller hur? Och det finns ingenting där du kan säga, men islam hade fel i det här. Finns inte. Perfekt till 100%, subhanallah. Så alhamdulillah att Allah gav oss denna bok. Så Koranen vägleder till vad som är bäst. Och den vägleder till paradiset också. Det får vi inte glömma. Den vägleder till det bästa i detta liv. Och den vägleder i slutändan till al-Jannah. Till paradiset. Dit vi alla vill hamna. Och det finns ingen väg till Jannah förutom genom Koranen. Är det inte så? Du kan inte hitta på din egen väg till paradiset. Utan det är Koranens väg. Det är profeten Muhammeds väg, alaihi salatu wassalam. Koranen ger också människan lycka. Allah subhanahu wa ta'ala säger i de första verserna i surat Taha. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, vi uppenbarade inte Koranen till dig, ja Muhammed, för att du ska bli olycklig. De nämner i tafsir att kuffar retade profeten Muhammed a.s. och säger att den här uppenbarelsen har bara gjort dig olycklig. Den har bara gett dig problem och gjort dig olycklig. Och det var deras sätt att hacka på honom. Men Allah uppenbarade då, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Vi uppenbarade inte Koranen för att du ska bli olycklig. Och om Allah negerar olycka så förstår man motsatsen. Att det bekräftar lycka. Att Koranen uppenbarades för att göra dig och din umma lycklig. Och så är det, följer man denna bok så kommer man att finna lycka. I detta liv och i nästa liv. Som vi också nämnde, att den som följer Koranen, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Han kommer inte gå vilse och han kommer inte bli olycklig. En faida, har ni hört talas om dua al-hem wal-karb? Den dua som man säger när man är olycklig. Har ni hört talas om den? Det finns en autentisk hadith i Muslim Imam Ahmed där profeten a.s. nämner att ingen person drabbas av sorg eller oro. Och sen säger denna dua förutom att Allah kommer att byta ut den mot lycka. Okej? Okay? Och det är ganska lång dua. Men det jag vill komma till är att efter inledningen i dua, där man åkallar Allah med hans vackra namn och egenskaper, så säger man, å Allah, jag ber dig, att du ska göra Al-Quran till våren av mitt hjärta och ljuset i mitt bröst och den som suddar bort min sorg och min oro. Så med vad är det vi söker lycka i denna dua? Med vad är det Allah Azza wa Jalla ger oss lycka? Det nämns i denna hadith med Al-Quran. Att du ber Allah Azza wa Jalla att göra Koranen till våren. Rabi'a qalbi. Våren av mitt hjärta. Vad menas med detta? Våren av mitt hjärta. Ute det är vår, eller hur? Hjärtat, vad har de för sammanband? Då säger här ulema, yani, på samma sätt som våren kommer och ger liv till den döda marken. Efter vintern. Och det här erfar vi i Sverige mer än andra. Om du hämtar en beduin på en iskall dag och du säger den här marken kommer att få liv. När det är snö och det är is, han kommer att säga aldrig i livet. Den här marken är död, kallas den här fryst igen. Eller hur? Men subhanallah, våren kommer, Allah sänder ner regnet och liv kommer tillbaka. Och här är då liknelsen med Koranen och våren. Yani att Koranen ger liv till ditt hjärta på samma sätt som våren ger liv till marken, till växtligheten, grönskan kommer. Och då nämnde vissa av salaf, yani, ju mera du vänder dig till Koranen och följer Koranen, ju mera liv kommer du att få. Och ju mera eller ju mindre du följer Koranen, ju mindre liv kommer du att få. Så här kolla på hur Koranen är det som ger liv till våra hjärtan och det som ger ljus i våra bröst. Det här är också något som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Allah säger att på så vis uppenbarade vi våran själ till dig. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Du visste tidigare inte, ja Muhammad, vad boken och iman var. Men vi gjorde den till ett ljus. Med vilket du finner vägledning. نَهْدِ بِهِ مَنْ نَشَامِ. Med vilket vi vägleder vem vi vill från våra tjänare. I denna aya säger Allah subhanahu wa ta'ala, eller beskriver Koranen med tre saker. Han beskriver Koranen med att den är en själ, den är ett ljus och den är en vägledning. Okej? Okay? وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Att på så vis uppenbarade vi till dig, Muhammed, en själ. Och då säger här Ibn Abbas, yani Al-Quran. Vi uppenbarade Al-Quran. Allah kallar här Koranen för själ. Okej? I Koranen kallar Allah Koranen för en själ. Vad händer om människan inte har en själ? Ha? Vad händer om själen lämnar kroppen? Du är död. Ja, det är slut, eller hur? Du är livlös. Och subhanallah, samma sak är det med personen som inte har el Koran och el iman. Han är livlös. Han är levande död, walking dead. Han går omkring och helt utan själ. Som idag de kallar för zombie. Ja, ni kallas. Levande död. Inget liv i kroppen. Jobbet, hem, sova. Jobbet, hem, sova. Ingen mening med livet. Livlös, subhanallah. Men med al-islam så finner du en mening med livet. Du finner liv i hjärtat, liv i själen. Och det här kan alla erfara som har smakat suttman av al-iman. Och ljus. Koranen är också ett ljus. Och då säger ulema ett ljus med vilket Allah tar människan ut från mörkret av okunskap, jahl, shirk, zulm, till ljuset av kunskap, iman och rättvisa. Så Koranen vägleder människan till det bästa. Så Koranen, mashallah, är en av de största källor till att finna lycka i detta liv. Koranen är också någonting som ger människan sinnesro, ger människan frid, lugn, en välkänsla, en må bra känsla. Och det här är någonting som alla människor söker, eller hur? Alla vill må bra, är det inte så? Alla vill känna lugn, frid. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Att Koranen läses, så lyssna, var tysta och lyssna. Kanske ni kommer att få rahma. Yani, la'allakum, ni kommer att få rahma. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här att den som sitter eller ligger eller står i bönen och verkligen fokuserar sig och lyssnar på Koranen, la'allakum turhamun, kommer att få barmhärtighet, rahma av Allah subhanahu wa ta'ala. Och får du rahma så får du lugn. Du får sinnesro. Och det här nämns också i den kända hadithen i Sahih Muslim. Hadith Abi Huraira radiallahu anhu, där profeten alaihi salatu wassalam sa att det finns inte ett folk, aldrig samlas ett folk, eller det blir på svenska om ett folk samlas i ett av Allahs hus för att studera hans bok och recitera den sinsemellan, så kommer Allah sända ner sin rahma, han kommer sända ner sin sakina, han kommer att låta änglarna omsluta dem med sina vingar, och Allah kommer att nämna dem bland dem som är i hans sällskap. Så kolla här, fyra enorma belöningar för dem som läser Koranen, studerar Koranen. Och det här generellt, även när du sitter hemma, läser Koranen, lyssnar på Koranen, du får en del av denna belöning. Vilken belöning? Allah sänder ner sin rahma över dig. Allah sänder ner as-sakina, frid, tranquility, den här sinnesron, lugn, harmoni. Änglarna kommer och omfamnar dig med sina vingar. Och Allah nämner dig bland de som är i hans sällskap. Subhanallah. Det här är för vem? Ahlul Koran. Och det här tror jag vi alla har känt. Att man lyssnar på Koranen med khushu, med inlevelse. Man förstår budskapet. Personen läser vackert. Det går in i hjärtat. Subhanallah, det ändrar din dag. Är det inte så? Det kan få dig från att vara deprimerad till att bli lycklig. Är det inte så? Ledsen till att bli glad. Trött, omotiverad till att mashallah, motivationen kommer i topp. Subhanallah. Så Koranen, mashallah, är en otrolig källa till att få det här lugnet och den här rahman från Allah subhanahu wa ta'ala. Koranen är också en orsak till att skrämma iväg shaitan. Och shaitan är ju en faktor som förstör det här lugnet, sinnesro. Han kommer med wiswas, han försöker förstöra din dag, förstöra din akida, förstöra din dyrkan. Han är allmänt jobbig. Han är på dig 24/7. Men en sak som skrämmer bort och stänger ut i shaitan, det är Koran. Och vad är beviset på det? Jo, profeten alaihi salatu wassalam sa, gör inte era hus till begravningsplatsen. För shaitan flyr från huset där man läser surat al-Baqarah. Och den här hadithen i muslim. Gör inte era hus till begravningsplatsen. Begravningsplatsen är en plats som är död. Ingen dyrkar Allah där. Finns inget liv där. Låt inte era hus vara som en begravningsplats. Ge liv till era hus genom att läsa Koran. Och därför så sa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han nämnde att gör inte era hus till yani, livlösa. Ett hus utan Koran, sa han. Vilka är de livlösa husen, de döda husen? Det är husen där ingen läser Koran och ingen lyssnar på Koran. Och där kan man nästan känna ibland. Du går in i någons hus, folk som inte är praktiserande, folk som inte är muslimer eller övergivna hus, du känner att det är tomt. Det livlösa huset. Är det inte så? Nästan får en så här creepy känsla ibland i vissa ställen. Till skillnad från ett hus där folk läser Koranen. Det är rahma, det är sakina. Det är lugnt igen. Subhanallah. Så shaitan flyr från huset där man läser surat al-Baqarah. Och i en annan hadith så sa profeten alaihi salatu wassalam att Allah skrev i en bok innan det att han skapade himlarna och jorden med 2000 år. Att han skulle skicka ner två verser som är de sista verserna i surat al-Baqarah. Om man läser dessa verser tre nätter i rad i ett hus, så kommer shaitan inte att komma nära huset. Och den här hadith är Tirmidhi och den är sahih. Yani, vissa kanske tycker att det är jobbigt att läsa surat al-Baqarah. Det tar tid och vissa kanske inte kan läsa så bra arabiska. Alhamdulillah, ingen ursäkt. Läs Aman al-Rasul, de två sista ayah från surat al-Baqarah. Tre nätter i rad. Det är en gång per natt. Högt. Shaitan kommer inte komma nära ditt hus. Är det svårt? Ja. Aman al-Rasul, hur lång tid tar du att läsa? 2 minuter max. Shaitan kommer inte nära ditt hus. Det här om du läser tre nätter i rad. Om du läser den varje natt, han kommer inte alls nära ditt hus. Eller hur? Och samma sak också. Ayat al-Kursi. Den bästa ayan i Koranen, surat al-Baqarah 255. Och ni vet ju alla berättelsen kanske om då Abu Huraira tog fast den här shaitan Det var en shaitan som tog skepnaden av en människa. Och han kom för att stjäla zakatul fitr. Han ville stjäla zakatul fitr. Och Abu Huraira hade rahma mot honom. Han sa, snälla, jag är en gammal man, jag är fattig, jag är hungrig, jag har barn. Låt mig gå, jag kommer inte tillbaka. Så han lät honom gå. I alla fall, profeten Ali Sattasam sa, han kommer komma tillbaka. Tre nätter. Och sista natten så säger Abu Huraira, wallah, jag ska ta det till profeten Ali Sattasam. Eller jag ska ta det till profeten Ali Sattasam. Och då så säger den här shaitanen att låt mig lära dig någonting som kommer att gynna dig. Och då lär han honom och han säger om du läser Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, en ayat al-kursi, innan du sover kommer Allah att skicka en väktare som kommer att vaka över dig hela natten. Mashallah, tills morgonen. Yani, du kommer att få skydd från shaitan hela natten. Och när Abu Huraira radiyallahu anhu nämnde detta för profeten alayhi wasallam så bekräftade han. Han sa, han är lugnare med det han sa är sant. Han är lugnare, kibdad, shaitan är kibdad. Men det han sa den här gången, det är sant. Så han bekräftade att om du läser ayat al-kursi så får du skydd från shaitan. Ett tillbevis, och det är mer generellt. Och det var en natt då profeten a.s. gick. Han gick förbi Abu Bakrs hus. Och han hörde Abu Bakr läsa nattbönen. Ni vet som vi läser i Ramadan. Yani qiyam al-layl. Men Abu Bakr läste väldigt lågt, väldigt dämpad röst. Och så gick han förbi Omars hem. Och då hörde han Omar läsa nattbönen väldigt högt. Och sen dagen därpå frågade han dem. Och sådär. Och Abu Bakr nämnde varför han läste lågt. Han ville typ inte störa folk och sådär. Och Omar läste. Nämnde varför han läste högt. Då så sa han, jag ville väcka folk. Att de ska också gå upp och be. Och jag ville skrämma bort shaitan. Och jag ville skrämma bort shaitan. Och profeten Alisam sa inte, det är fel. Hur vet du att Koranen skrämmer bort shaitan? Utan han var tyskarna, han godkände detta. Och sen sa han åt dem att det är bättre att läsa lagom. Inte för högt och inte för lågt. Det är mitt emellan. Men shahid, beviset är att Omar då sa att jag läste Koranen högt för att skrämma bort shaitan. Och då förstår man generellt att Al-Koran skrämmer bort shaitan. Hänger ni med? Vilken sura du än läser. Shaitan tycker inte om det. Men sen finns det vissa ayah som är starkare. Som ayah till kursi, amana rasul, surat al-Baqara och så vidare. Men generellt hela Koranen skrämmer bort shaitan. Ja. Och om vi då avrundar. Så finns det ju enormt mycket belöning i att läsa Koranen. Utöver det som jag har sagt. Varje bokstav du får, hur mycket? 10 hasanat eller? Hela Koranen är skatt på kunskap. 10 hasanat för varenda bokstav du läser. Varenda ayah som du läser. Eller varenda ayah som du memorerar. Vad får du för belöning för det? Jag frågar er. När du memorerar en ayah, vad får du för belöning? En nivå upp. Vart någonstans? I Jannah. Inte i dunya? Jo, också i dunya. När du memorerar Koranen, Allah höjer dig i nivåer. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Att Allah höjer dem av er i grader som har iman och kunskap. Iman och kunskap höjer folk i nivåer. Och därför en gång så när Umar radiyallahu anhu var khalifa över muslimerna, och ni vet han bodde i Medina, så begav han sig till Mekka. Och där fanns en borgmästare kan man säga, en wali, som var ansvarig för Mekka, som man hade satt där. Så han gick för att möta Umar utanför Mekka. Och då säger Umar, vem har du satt som ansvarig över Mekka? Och Mekka, ni vet, världens bästa stad, eller hur? Personen som är ansvarig över Mekka, det måste vara någon med pondus, någon som verkligen är erfaren, skicklig, stor, respekterad, eller hur? Mekka, ansvarig över Mekka och folket över Mekka. Och då säger han, jag satte som ansvarig Maula ibn Abi Abza, eller ibn Abza. Och då säger Omar, vem är ibn Abza? Och då så säger han, han är en före detta slav. En slav som han friade. Så Omar, han blir förvånad. Då satte en före detta slav som ansvarig över Mekka. Och då så säger den här mannen att han är alim bi kitabillah. Han kan Allahs bok. Och han kan al-fara'id. Han kan islams lagar och bestämmelser. Han är kunnig inom islam. Och då så säger Omar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kommer att höja ett folk med den här boken och sänka ett annat folk med den här boken. Allah kommer att höja ett folk med Al-Quran, subhanallah. Så vad är det här Omar menar? Att en person var före detta slav. Och förr i tiden är före detta slav. Kanske inte får något speciellt stort arbete i staden eller position och så vidare. Men här fick han den bästa. Med vad? Med att han var hafid li kitabillah. Att han kunde Koranen utantill, subhanallah. Så Allah höjde honom till denna höga nivå i detta liv. Och sen som brodern sa, i nästa liv kommer Allah azza wa jalla att säga till den som kan Koranen, läs och stig upp. Varje aya som du läser kommer att ta upp dig en nivå i paradiset. Varje aya som du kan utantill. Yani du läser kull huwallahu ahad, kallas en nivå. Allahu samad, en till nivå. Lem yalid wa lam yulad, en till nivå. Tänk er då det som kan hela Koranen. Tusentals nivåer upp i paradiset. Och mellan varje nivå som mellan himmel och jord. Allah Akbar. Subhanallah. Så Koranen höjer folk i nivåer. I detta liv och i nästa liv. Den ger enormt mycket belöning. Och den ger det som vi också inledde med. Att den som gör Koranen till en del av sitt liv. Någonting som han varje dag lägger vikt på. Att läsa. Lyssna på Koranen. Läsa tafsir. Lyssna på tafsir. Och försöka praktisera Koranen. Han blir från Ahlul Koran. Och jag frågar er. Skulle ni inte vilja vara Allahs utvalda människor? Att Allah säger till änglarna. Att fulan, den här personen. Han är från mina utvalda tjänare. Skulle ni inte vilja vara från dem? Ja. Då gäller det att ni försöker att vara från Ahlul Koran. Är det omöjligt att bli från Ahlul Koran? Är det? Det är möjligt, wallah. Även om en person, han blir muslim, han är 70 år, han kan inte läsa en bokstav på arabiska, wallah, han kan bli från Ahlul Koran. Han bara försöker, han sitter och kämpar och läser och försöker implementera. Inshallah, han blir från Ahlul Koran. Hänger ni med? Och därför så nämnde profeten a.s. att den som läser Koranen flytande, han är i sällskapet av de bästa av änglar. Och den som läser Koranen, och han hackar eller stammar när han läser Koranen, han får dubbel belöning. Så det finns no excuse, det finns ingen ursäkt att inte läsa Koranen. Och vi säger alltid detta. Den som läser Koranen skickligt, han som leder oss i bönen, föddes han så? Att han föddes och som man känner han kunde läsa hela Koranen? Gjorde han det? Nej. Han gick igenom de här stegen som alla människor går igenom. Han började med att lära sig alif, ba, ta, tha, jim. Eller hur? Är det inte så? Alif, ta, alif, damma, amr, alif, kasra. Och så vidare. Och det är där man måste börja. Säg inte att jag är gammal. Och då ska jag sitta med och lära mig bokstäverna på arabiska. Ja, du ska. Och inshallah, det går snabbt. Och du lär dig läsa Koranen. Och du får den här stora belöningen. Och som jag sa i början, jag förvånas över folk som inte vill läsa Koranen. Som nöjer sig med att sitta och läsa en översättning. Som nöjer sig med att sitta och lyssna på en Koran recitation utan att förstå vad som sägs. Jag förstår inte det. Hur kan en person nöja sig med detta? Och det är Allah azza wa jalls tal. Vad Allah vill från dig. Och man lägger inte vikt på att förstå vad Allah vill från dig. Så lär er arabiska. Lär er läsa. Lär er att läsa Koranen. Och försök memorera så gott ni kan. Läsa korrekt. Och ni kommer njuta ännu mer av den här boken. Och vi ber Allah azza wa jalla att göra oss från Ahlul Quran. Och att förlåta oss för våra synder. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.